Bror av David Ceriandi i översättning av Peter Kilgård, inläst av mig, Jason Diakité. Till Austin. En gång visade han mig sin plats i skyn. Elstolpen borta på parkeringen. Helt övergiven och med sprickor där ogräset fått fäste. Tittade man upp insåg man hur farlig klättringen var. Elledningar på sina isolatorer, den länkade transformatorn, de svårt rostangripna klätterpinnarna som sträckte sig långt in i en himmel som skars i strimlor av strömförande ledningar. Elektriciteten hörs när man kommer högre upp, varnade han. Den får en att hacka tänder och lyser upp en hel stad av skräck i ens huvud. Men tog man sig till toppen, sa han, var man okej. All den där fria luften och överblicken. Plötsligt bildade gatorna där nere ett mönster. En fantastisk utsiktsplats, sa min bror till mig. En av de bästa här omkring. Men kliver du bara aningen fel på en ledning, kommer åt fel metallgrej samtidigt som du rör vid en annan, så brinner du upp. Blir hängande som en fågelskrämma där uppe. Stel och rykande. Som en död svart attraktion synlig för alla. Skulle du vilja sluta dina dagar så? Frågade han. Så när du klättrar, sa han, måste du vara försiktig. Du måste kolla in din storebror och göra precis som han. Du måste memorera varje steg innan du tar det. Pränta in vart och ett i minnet. Han lärde mig det. Min storebror. Minne har inget att göra med det som är gammalt och grått och sedan länge försvunnet. Minne är nuets brännande muskler. En kille som modigt tar sig uppåt med elektriciteten surrande runt huvudet. Och om du inte fixar att minnas rätt, sa han, är du förlorad. 1. Hon är tillbaka. Bussen avlägsnar sig från en smältande snödriva och hon blir synlig på andra sidan gatan. Inte någon tjej från trakten längre, en ung kvinna numer, i klackstövlar och en kappa som är tätt åtdragen mot kylan och mörkret. Hon har en ryggsäck, inte en resväska, och det är faktiskt så hon blir till Aisha. Hennes sätt att vårdslöst och otåligt hiva upp sina ägodelar på ryggen innan hon tar steget ut på asfalten och korsar de saltmoddiga körbanorna mellan oss. Du är inte klädd för det här vädret, säger hon. Ingen fara, jag behövde inte vänta särskilt länge. Fin du är, Aisha. Hon gör en sur min, men accepterar en kram som vi dröjer i innan vi släpper taget om varandra och börjar gå österut med hakorna tryckta mot bröstet för att komma undan kastvindarna som borrar sig fram mellan höghusen. En mötande bil lyser upp hennes ansikte och det är alldeles sant. Hon är verkligen fin. Samma mörka hy skiftande i rött. Samma hår som hon en gång i tiden hånfullt kallade blandrasigt. Men det har gått 10 år sedan vi senast pratades vid. Och i den täta tystnaden mellan oss känns det som om minsta lilla oärlighet skulle förstöra vår återförening. En lastbil kör plötsligt förbi oss på gatan och skvätter slask över våra skor och byxben. Aisha svär, men när våra ögon möts ger hon mig ett svagt leende. Så är man välkomnad hem på riktigt, säger hon. Du ser lite trött ut. Jag har bäddat en säng åt dig. Tack, Michael. Tack för att jag får bo hos er. Förlåt att jag inte sagt det tidigare. Huvudet är inte med mig just nu. Och du känner ju mig. Jag har aldrig varit bra på att ta emot hjälp. Hon var i Europa när hon fick nyheten om att hennes pappa hade tagits in på intensiven. Och under telefonsamtalet med mig beskrev hon hur hon omedelbart fylldes av panik. Men också av en diffus ilska. I sina enstaka brev till henne hade han nämnt att han kände sig trött, men inte ett ord om cancern. Hon fick ta en radda anslutningsflyg till Toronto och därefter en Greyhound.